onsdag. Då vet ni vad som gäller. Sportbladets Premier League-podd är tillbaka. Mitt namn är Patrik Syk. Med mig har jag Kalle Karlsson och Frida Fagerlund i vanlig ordning. Jag har en liten sån här disclaimer först som jag vill dela med mig av. Och det är det här med poddspelare, podcaster, ni som har iPhones och använder er av iTunes och den här appen som följer med, podcaster. Hitta gärna ett alternativ till den. Den är inte bra. Vi har haft mycket problem med att få ut avsnitt, att det klipper i ljudet, att den stänger ner sig och så vidare. Och det här är inte bara med våra poddar, och det här är ju ingen plattform man ligger på. Hitta ett alternativ. Vi ligger ju på Acast, så vill man lyssna på våra poddar så är Acasts app väldigt användbar. Det finns även en mängd andra, Pocketcast och Podcast Addict och det finns jättemånga. Ni kan surfa runt och titta själva. Vi kan rekommendera Acast, den funkar bra. Det är ju den plattformen vi ligger på. Så nu har vi sagt det i alla fall. För att podcaster, undvik gärna den appen. Ja, tidigt i programmet med en brassklapp. Så att de här tekniska frågorna som faktiskt rör iTunes någon helt annanstans kanske inte ska komma till mig alltid. Det är helt okej att höra av sig till mig med tekniska frågor också. Vi måste ju börja den här veckans avsnitt med... Det är ju nästan så, när vi har liksom sex storlag, eller man ska säga, sex topplag, Big Six, så har vi ju nästan alltid ett möte varje vecka. Och den här veckan var det Manchester City och Tottenham. Men det är ju liksom svårt att tro att man hade två stycken utmanare om samma titel i den matchen. För det var ju en överkörning till slut.
Ja, det blev ju det. Och det värsta är att det hade väl kunnat bli ännu fler mål än så. Alltså det finns ju inte så mycket att säga egentligen.
Vi har ju sagt rätt mycket om det här Manchester City-laget när de spelar på det här sättet.
Vi hyllar dem vecka in och vecka ut, men det är ju befogat på något sätt att göra det, för att så länge de fortsätter att spela så här, så ja, men inför varje match så tänker man ju ändå att ja, men nu är det ändå Tottenham, de har ändå de spelarna de har, nu kanske det kan bli så att det kan bli lite jobbigare. Men det blir liksom inte det i slutändan i alla fall. Och nu hade man inte ens David Silva med.
De är ju inte med i matchen.
Nej, och nu var inte ens David Silva med. Och ändå är det som att det ser bra ut i alla fall. Och det gör ju det hela ännu mer imponerande. Sen är det klart att man kan peka ut ett par spelare som märkte ut sig lite extra den här gången. Inte minst då De Bruyne såklart, med sitt fantastiska avslut där. Han måste ju för övrigt ha fått lite liten tändning där när Dele Alli tacklade honom precis innan, och sen minuten senare så smäller han in ett sånt där mål.
Ja, men för det har varit mycket fokus också på de spelarna som fattas för Tottenham. Jag menar Aldrey Feireld, Davinson Sanchez, Wanyama och så vidare. Men jag menar, City har ju lika många spelare borta. De har en David Silva borta, de har en Stones borta, de har en Mendy borta och så vidare. Men där är ju den stora skillnaden mellan de här två lagen. City har ju två stycken personer på i stort sett varenda position som är tillräckligt bra. Där ser man ju att Tottenham inte har det. Jag tycker att Eric Dier i mittförsvaret, det är... sällan det funkar alltså.
Ja, dels det, har de ju en bredare trupp, men också att de har ju ett system som sitter så otroligt bra nu. Efter det första inkörningsåret så är det som att det krävdes väl lite tid att sätta det på plats, men nu har det ju nått den punkten där alla vet exakt vad de ska göra, och det är så samkört nu så att jag tror att det spelar ingen roll om de får ytterligare någon skada. Det kommer in någon som kan göra jobbet på den positionen i alla fall. Det här var ju intressant tycker jag, eftersom Tottenham försöker ju ändå göra en annan grej. Nu har vi sett lag som har parkerat laget utanför eget straffområde. Vi har sett Manchester United som kör en mellanting. Och sen Tottenham nu då, som ändå försöker kliva upp, blåsa varje inspark och verkligen försöker gå för det. Och de får ju faktiskt några bollvinster i första halvlek, första kvarten där. Och då måste man göra någonting med dem. Och det gör man ju inte i det här fallet, utan man slarvar bort dem. Jag tycker att det finns faktiskt... det blir 4-1 i den här matchen. Det hade kunnat bli 8-1. Mm. Men
det borde blivit 15-0, Erik, enligt Erik Niva på Twitter.
Ja, det var kanske lite
lite i affekt sådär.
Ja, lite kanske. Men jag tycker ändå att Tottenham, man säger liksom, varför pressar man högt mot City? Men jag tycker att de gör det rätt, men City är för bra. Det är verkligen, det är inte att Tottenham gör det fel. Jag satt verkligen och tittade på det i detalj. Man kollade Tottenhams pressspel. Jag tror att de hade lyckats med det där pressspelet som de gjorde i den här matchen mot vilket annat lag som helst i ligan. Men City är så otroligt bra just i hur de positionerar sig och hur duktiga de är mot den när de tar emot första touchen hos deras spelare på egen plan halva så där. Den är verkligen så bra så att det går inte riktigt att komma in. Plus då såklart det som alla pratar om efter den här matchen som är lite banbrytande faktiskt. Det är ju Edersons helt ofattbara distribution.
Är det helt sinnes? Vilken längd det är på dem och de bara sitter.
Det är otroligt. Man kan ju titta på hur målvaktsspel har förändrats om man går tillbaka hela vägen till början av 90-talet när regeln kommer om att man inte får spela bollen tillbaka längre. Den kommer ju efter VM 1990 som är ett väldigt destruktivt VM och som liksom leder fram till att nu ska man inte få spela bollen hem till målvakten längre. Och den utvecklingen som har gått, först var man ju tvungen att fasa ut de här målvakterna som hade växt upp med ett annat sätt att spela. Mm. Och det tog ju ganska lång tid. Och sen kom det nya, liksom en ny generation som, ja men det är viktigt med spel med fötterna. Nu håller vi ju på att fasa ut den generationen till en målvaktsgeneration som inser att det är viktigare eller viktigast att ha en väldigt, väldigt bra distribution med fötterna och spelet med fötterna. Det är det som gör att du kommer nå den högsta nivå snarare än att du gör otroliga räddningar. För det är många målvakter som kan göra slänga sig och ta bollar i krysset. Mm. Men det är inte många målvakter som kan göra det Ederson gjorde i den här matchen och på så många olika sätt också. Det är på liggande boll så smackar han iväg insparkar så liksom landar på kroppen på Sterling 15 meter utanför offensiv straffområde. Mm. Det är de här helt ofattbara som man trycker till Kyle Walker.
Xabi Alonso bollar därifrån liksom.
Alltså dels har han ju sån här när han håller den i handen och bara trycker en stenhård wrist som bara går en meter ovanför marken och prickar en spelare. Då går det ju inte att komma in i press. Då är det ju omöjligt.
Mm. Alltså man kommer ihåg, alltså jag kommer ihåg från när man var liten och det var ju en del målvakter som inte tog sina egna insparkar för att de hade ju inget tillslag med fötterna. Det var ju en mittback som gick ner och tog insparkarna.
Ja, klassiker förut.
Ja, det försvann ju på 90-talet när målvakterna var tvungna att kunna göra någonting. Men det fanns ju verkligen målvakter som inte kunde spela med fötterna överhuvudtaget. Ederson är rätt långt härifrån. Pickford är ju också en sån målvakt som kan slå dem där. Han har ju inte riktigt den precisionen kanske.
Nej, men har du redan glömt matchen på Anfield där han stod och skickade ut bollar till...
Jag vet, men det var ju också ett på något sätt olycksfall i arbetet. För att
det var han
kan ju faktiskt göra det här och han har
absolut
ju den spelstilen.
Absolut, men det jag tycker Ederson är banbrytande på det är just att det finns ju rätt många målvakter som har en ganska bra träffbild sådär på... att man kan göra en sån här sydamerikansk målvaktsutspark, det vill säga den snea och dra den och pricka en spelare. Men han har ju en teknik nu som gör att han kan göra dem, alltså det är en lägre bollbana på den. Mm. Även på liggande boll är det en väldigt låg bollbana som gör att motståndarna hinner inte in i press.
Kasper Schmeichel också laborerat en del med det där.
Han har gjort det. Ja. Men det här är ett steg till alltså. Mm.
Ska det vara rött kort på Harry Kane?
När man ser situationen i efterhand så tycker man väl verkligen det. Mm. Jag ska vara ärlig och säga att jag missade den live utan såg den bara i efterhand. Mm. Och den var ju inte snygg alls. Och så börjar folk prata om att han inte blir straffad för att det är Harry Kane. Och det där kan man ju ta som man vill. Men jag kan ju förstå diskussionen bakom också. En snäll spelare som Harry Kane ses som kanske inte blir lika hårt straffad som en lite fulare John Joshelby eller Arnautovic.
Joshelby som hade gjort det, hade det röda kortet kanske.
Absolut, alltså det där är ju vetenskapligt bevisat att spelare som har mycket tatueringar får fler kort än en spelare som inte har, till exempel. Mm. Och spelare som ser farliga ut får fler kort än spelare som inte gör det. Så det är ju bevisat. Och jag tror att det finns någonting i det där. Och sen finns det någonting också i faktiskt att engelska spelare kanske blir lite schysstare behandlade av domaren. De kan kanske uttrycka sig på ett bättre sätt när de liksom talas till rätta och så vidare. Alltså, man tittar på spelare som Wayne Rooney, Paul Scholes, ja, för den delen nu då Harry Kane då, i just det här enskilda fallet, så kan jag garantera att de här spelarna, du kan ta John Terry, du kan ta flera, de har Steven Gerrard garanterat skonats många gånger i sin karriär när de inte borde ha gjort det. Borde ha fått betydligt fler kort än vad de fick.
Dele Alli, rött kort?
Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Jag tycker båda är det.
Ja. Det är ju för det är ju riktigt, det är ju såna här, det är ju benbrytare på båda två. Alltså, är De Bruyne lite fel med benet där, då går hans ben av. Och samma sak med Sterling, båda två har ju lite flyt också när de åker på de här tacklingarna.
Jag tror Paulson, han ser ju inte den första. Jag tror att han blir uppmärksammad av linje eller assisterande domaren på den, för han vänder sig om på Kane-situationen. Och sen, ja, jag tycker jag är ändå glad att matchen, efter snacket efteråt, handlar inte om de röda korten. Många är överens om att det kanske var röda kort, men det är någonting annat från matchen som var större än domsluten i alla fall, och de blev inte avgörande. Och jag tänkte på det, det har inte varit så många, i alla fall senaste månaden har det inte varit lika mycket snack om domarinsatser. Nej. Som vi har haft för ett par, tre år sedan. Då tyckte jag att efter varje match att vi diskuterade domar.
Även i början på säsongen så pratade vi jättemycket domar, ja, och det var domslut. Mycket röda kort.
Men
och
det kommer framförallt för två år sedan, då var liksom varje match var det liksom domslut. Jag tycker inte det har varit det på senaste tiden, och det är ett ganska bra betyg. Jag tycker Michael Oliver till exempel är väldigt bra. Jag tycker att den här nya generationen med både Paulson och det finns ett par till som jag tycker de är rätt okej nu. Sen kommer det alltid finnas domslut som det går att vända och vrida på.
Fram tills igår, ja. Everton Swansea, där fanns ju en del att peka ut av kära Moss. Det var inte helt...
Moss
och Mike Dean är två stycken
Moss är för mossig för att vara med i den där nya generationen. Ja, alltså, han ska de ju fasa ut.
De måste ju fasa ut både Moss och Mike Dean.
Ja, det där var en horribel domarinsats i alla fall. Så att det...
Så är det. Och Manchester City tar sin 15:e raka seger.
Ja, det stämmer. 16
raka seger blir det till och med.
Nej, 15, men 16 totalt. Everton är ju lilla
plumpen. Just det, det var ju den andra matchen där. Alltså, jag såg en intervju nu med Guardiola efter att det finns ingen chans att vi kan gå obesegrade genom hela säsongen. Det är klart att han måste säga. Men jag menar, de springer ju mot ett poängrekord som kommer vara oslagbart.
Ja, oslagbart. Det kommer ju alltid någon i någon framtid, någon som gör det ännu bättre liksom. Men det är klart att det de gör nu, det, jag såg någon lista där de hade i Sky Sports på antalet rekord de är på väg att slå. Sen är det ju ofta sådär att man gör mycket mål i 7 omgångar, så räknar man ut att om den här spelaren skulle göra ha samma snitt hela säsongen, det håller ju aldrig.
Nej.
Men det är ändå imponerande att det är så många rekord som de liksom är på väg att i alla fall utmana. Det är ju både gjorda mål, det är poäng, det är antalet hemmasegrar, antalet bortasegrar, det är antalet eller måldifferens, det är liksom allt möjligt. Och det är ju otroligt imponerande. Och jag tycker också, alltså, man tittar på laget liksom, det, man landar för ofta tycker jag i Guardiola, om man kommer till dukat bord och han kom till City, så här, kolla på den backlinjen de spelar med i den här matchen. Det är liksom Kyle Walker som var ofta kritiserad i Tottenham. Sen gjorde han en bra säsong, absolut. Men det var fortfarande att han hade sina fläckar, och man sa att liksom, hans inlägg är för dåliga och så vidare. Det är Otamendi som delvis har varit utskälld i City och som man tyckte att han var inte värd pengarna. Det är Fabian Delph som vänsterback. Alltså det är liksom en spelare som...
Det är Raheem Sterling som inte kunde göra mål före Guardiola kom in. Ja. Han gör 2 i den här matchen och har gjort, vadå, typ 13-14 den här
säsongen. Något sånt.
Han kan fortfarande inte skjuta. Och det är ju 2 öppna mål.
Det är Sané som inte var en färdig spelare när han kom till City, som nu är fullständigt briljant. Och det är... dessutom då liksom De Bruyne som är lite, måste vara en fri fågel, men som har fått perfekt roll för sina egenskaper. Så att det Det landar ju i någonstans att det här, alltså, De Bruyne är fantastiskt, men den största stjärnan i Manchester City, han sitter på bänken. Det är han som är i det här fallet liksom mannen bakom det här verket.
Och det är väl det man menar också när man hyllar Pep. För som du säger så blir det ju mycket snack om att han har så mycket pengar, eller klubben har mycket pengar, och att han kan få allting han pekar på. Men vi har ju sett många exempel på klubbar som har pumpat in en massa pengar och så har det ändå inte blivit bra. Mm. Och här har liksom Pep in i minsta detalj fått ihop ett lag på det här sättet. Han har ju ändå legat bakom, när man tänker på spelarna som han har rekryterat, så kanske vid första anblick så tänker man att, ja men gud, han hade ju kunnat få en världsstjärna kanske i Leo Messi eller Neymar eller den typen av spelare, men det känns som att han själv hellre vill plocka in spelare som passar i hans kollektiv och i hans idé. Alltså man tänker på, han ville ju jättegärna ha Sterling och han ville jättegärna ha De Bruyne, och jag vet ju att de värvades innan han kom dit, men det var ju han som låg bakom alltihopa ju. Det var ju, har ju framkommit uppgifter om, men det känns som att varenda litet nyförvärv, det är ingenting sker ju av en slump. Alltså Gabriel Jesus till exempel, där hittar han ett guldkorn och så plockar han in så där en efter en, och sen kan han ändå använda när han blir fast då, eller när Stones blir skadad och han ändå blir fast med en massa gamla spelare, så är han ändå tillräckligt skicklig att få in dem också. Sen ser vi ju typ en del för göra ett misstag i United-matchen och sådär, men överlag så fortsätter han också göra det bra. Det är ju det man hyllar när man hyllar Pep Guardiola. Sen förstår man ju självklart att det finns otroligt mycket pengar bakom det.
Ja, jo, så är det ju. Och det,
men det finns ju fler klubbar som
och det
sagt.
Finns ju fler klubbar som har gått om pengar och kan köpa vilka spelare de vill. Alltså, vi kommer ihåg Real Madrid under den största Galacticos-tiden när de hade alla de största stjärnorna i världen i stort sett. De kom inte upp på den här nivån.
Nej, de vann inte titlar under de åren. Nej. Egentligen. Inte under de här extrema.
Så allt handlar åren, inte om bara pengar.
Nej, så är det ju.
Det är klart att det är medlet som gör att du kan bygga på det sättet du vill, att du kanske inte behöver anpassa din egen filosofi lika mycket, men det handlar ju inte heller bara om att köpa de största stjärnorna och köpa de dyraste spelarna.
Nej, det bevisar han gång på gång på gång, och det är inte pengarna som gör att Sterling plötsligt gör massa mål, utan det är ju faktiskt hans coaching. Sen är det intressant att se här vad det här leder till för framtiden, för om man tittar på liksom spelare och sådär nu framöver, vem vill inte spela i Manchester City? Alltså det vill ju vem som helst göra nu. Alltså vem vill inte vara en del av ett lag som spelar den här typen av fotboll, som krossar allt motstånd, som kan vinna titlar? Det innebär ju
Alexis Sanchez.
Ja, precis, bland annat. Och det innebär ju att när de väl går ut nu och attrahera spelare, så behöver de ju inte salta lönekuvertet lika mycket. Samma sak med övergångssummor. Det blir ju också en grej att, och spelaren så extremt gärna vill gå dit, ja då kommer ju den klubben som säljer förmodligen behöva släppa lite billigare. Så du hamnar ju i den här goda cirkeln med att, ja, det rullar på liksom. Och nu är det bara
att åka med. Som vi såg Chelsea, det är klart att när de köper Hazard, då befinner de sig på en position där Hazard väljer Chelsea före andra lag med lika mycket pengar. De behöver inte betala ett överpris för honom. Och likadant när William liksom har gjort sin läkarundersökning hos Spurs. Det är inte så att Chelsea går dit och dunkar dubbelt så mycket pengar i huvudet på honom. Nej, han väljer att gå dit. För att man har, genom då den här stora investeringen under några år, tagit sig till en position där spelarna vill gå.
Så att ja, det blir intressant att se. Jag tror fortfarande inte de går obesegrade. Jag har ju sagt det hela tiden. Jag tror att det blir
man kan inte tro att ett lag ska gå obesegrade, för det har ju hänt en gång tidigare liksom någonsin. Ja, så att man kan liksom inte ha den förväntningen på.
Men är det någon
lag
som ska göra det, så är det egentligen det här laget, för att
man har ju svårt
de
att se
har så många vapen. Alltså det går inte att slå dem egentligen på någonting. Alltså du kan inte backa hem, det har visat sig, det funkar inte. Du kan inte kliva fram, det funkar inte. Vad ska du göra?
Om vi formulerar det så här då, vilket lag skulle kunna slå dem då? Alltså, vi ser
jag tror att ett lag som i den enskilda matchen lyckas på fasta situationer och sen parkerar bussen jäkligt lågt, och den är sån där dag när bollen inte vill in, de står i eget straffområde och liksom har den här under siege mentaliteten och rensar. i 90 minuter, då tror jag man slår. För jag menar, det var ju lag som var väldigt nära och både kryssa och även vinna faktiskt. Så att det går ju, men det är extremt svårt. Jag tror ju, du kan inte matcha City genom att gå ut och spela fotboll i alla fall. Det går inte. Det, jag menar, det blir ju samma sak som när Barcelona var som bäst. Att det var ju inget lag som försökte gå och matcha dem och liksom försöka liksom, ja nu ska vi vinna man-man-duellerna här på plan och spela så. Nej, det går inte. Mourinho försökte ett El Clasico och då blev det 5-0 i baken. Så att, och där, det är där vi har landat nu den här säsongen med alla motståndare till City, att de får anpassa sig och de anpassar sig ganska rejält.
Ja, vi rör oss vidare till Leicester Crystal Palace. Claude Puel har ju kommit in i Leicester och gjort det väldigt, väldigt bra. Men i Crystal Palace har Roy Hodgson kommit in och fått fart på grejerna. Gamle Roy. Och nu är det helt annat ljud i skällan. Benteke gjorde sitt första mål för säsongen, inte minst. Och Wilfried Zaha fortsätter ju vara den stora stjärnan och en tung, viktig bortaseger för Crystal Palace som ju ser... Fan, de kommer med lite fart där.
Mm, ja, nu är de ju, ser det ju helt plötsligt hur ljust ut som helst. De har suttit och tittat på dem här nere i botten. Ja, men jag tycker väl att de har ju ett spelarmaterial som gör att man tänker att de förtjänar att ligga betydligt högre upp. Exempelvis på grund av en sån som Zaha, som verkligen har kommit in och tagit lite ansvar på något sätt.
Alltså, det är ju den stora risken för dem. Nu kommer vi in i ett januari där, där många lag tror jag tittar mot en Wilfried Zaha och känner att den hade vi kunnat ta nytta av.
Ja, särskilt eftersom man redan har gjort den där resan till en storklubb och kommit tillbaka. Att då gick det inte så bra, men det betyder ju bara att det kanske blir bättre, betydligt bättre nästa gång eftersom att han har fått den där erfarenheten. Så det är ju självklart att det finns en risk att han försvinner och då blir det ju helt plötsligt en annan situation. Men jag tycker ändå Roy förtjänar lite cred ändå. Han har ju ändå lyckats... Han lyckas med det han kom dit för att göra lite grann ju, och få in lite mer stabilitet och plocka lite fler poäng. Så. Ja.
Och tittar man på laget, man ser en Kabay, man ser en Zaha, man ser en Benteke.
Men hur bra är Kabay idag då? Det är han så himla bra. Alltså där går vi egentligen bara på namnet. Ja, jag tycker inte han har presterat någonting det senaste året för att vi ska lyfta upp han till någonting egentligen. Han är okej, men inte mer. Jag tycker inte det. Men Benteke, Zaha, absolut. Du har lite firepower längst fram som andra bottenlag kanske inte har.
Så har ni sett när matchen gick väl så att man inte kunde se den, va? Men man fick se highlights i efterhand. Jag såg den i alla fall inte live, men jag tittade på det i efterhand. Zahas, dels ju målet, hans överstegsfinter, alltså den kroppsfinten är ju fenomenal. Men på slutet så har han en sulfint i offensivt straffområde som är magnifik, som nästan blir som en omvänd överstegare, fast han sular bollen på fel sida om försvararen serverar Benteke som faktiskt blir fälld, borde haft straff där.
Okay.
Men leta upp den sulan han har i offensivt straffområde, sa, för den var magisk faktiskt.
Jag gjorde en sån där grej att jag bara kollade på början av den där matchen. Och jag tycker väl i och för sig att båda de här lagen är ganska bra trend just nu. Leicester hade ju varit det. Det var fyra raka segrar de hade innan den här matchen.
Tror jag.
Och de är definitivt på rätt väg. Mahrez har ju faktiskt kommit igång. Nu var han inte så bra i den här matchen, men det ska ju sägas. Jag har ju varit lite kritisk till han i höst här, men han har ju faktiskt varit riktigt bra här några matcher. Inte speciellt lyckosam i den här matchen. Men Men när det gäller Zaha så visar han ju, framförallt med det där målet han gör, att ja, det finns ju en dimension hos honom som är, ja, den är hög.
Verkligen. Ndidi får man ju också nämna har varit väldigt, väldigt bra för Leicester den här perioden. Fick väl gult kort för filmning, va? Det finns väl risk att han blir avstängd i efterhand för den där filmningen. Han är bara, han är 21.
Ja, kan nog stämma.
Det där är ju också en spelare som jag tror många håller ett extra öga på, för han spelar på en position där det inte finns sådär jättemycket, och sen spelartyp som många letar efter, och med den åldern och den resan han har gjort i Leicester sedan han kom dit, är han spännande?
Han får bli en bättre skådespelare bara om han ska fortsätta och
nej, var ingen...
trilla enkelt i straffområden.
Det var ingen fin filmning, det var inte.
Nej. 96a fyllde dessutom 21 för 3 dagar sedan. Var en sån
var en sån sak.
Det var på samma dag som han...
Ja, det var på sin 21-årsdag.
Precis, som han blev utvisad.
Som han blev utvisad också till slut, ja. Mm.
Det var, han är ju en av 3 spelare tydligen som har blivit utvisade på sin födelsedag i Premier League.
Johnny själv är en av de 3, eller?
Ja, det är mycket möjligt. Jag hörde bara statistiken 3 kort. Lite oklart vem de här andra 2 är. Men det var ju lite intressant. Mm.
Speciellt. Det var Leicester, Crystal Palace, Bournemouth tog emot Liverpool. Och
ja, det den snackar vi gärna om.
Den tar vi, ja. Absolut. Coutinho hade en sån här dag där Coutinho fick lite utrymme och var på spelhumör, och då är han ju bra. Det är ju bara så. Sen får vi väl se hur länge han fortsätter. Det känns lite grann som ett avskedskalas på något sätt. Han kör väl den här säsongen ut då, men det är varje gång som Liverpool Sports man ser honom göra en sån här briljant grej, så vet man att ja, vi får njuta så länge det varar.
Liksom. Men så är det ju. Samtidigt när det gäller det där, om jag ska säga någonting då som kan låta hårt, men jag menar, så där är det ju för alla supportrar runt om i hela världen, förutom för de typ 2 klubbar, 3 som står allra högst upp i näringskedjan. Mm. Men du har ju det där för alla klubbar, oavsett nivå någonstans. Men det blir ju att när de här stora, traditionsrika klubbarna, då känns det lite värre i Liverpool än vad det gör för ett Swansea eller ett Southampton som lever med det där hela tiden. Liksom. Ja. Men vad är din känsla då? Det är att han stannar i januari, eller?
Ja, det tror jag. Det finns ingenting
för Liverpool att sälja,
för Liverpool att tjäna på att sälja honom nu. Och de har ju stod emot hela sommaren, och då kan de stå emot en januari. Jag tror också att han är fullt medveten om att han inte kommer bli såld nu i januari, utan att det blir till sommaren.
Men han förlängde ju kontraktet för, men det finns någon slags utköpsgrej i den, eller? Och det vet du, eller?
Ja, det finns. Han har ju inte förlängt kontraktet sen han gjorde det förra vintern.
Nej, precis, förra vintern.
Ja, och där finns ingen utköpsklausul enligt alla rapporter som kommit från...
Nej, det kanske inte finns en utköpsklausul, men det kan ju finnas en annan typ av klausul. Om Barcelona kommer med ett bud så...
Nej, det finns inget sånt överhuvudtaget. Okay. Utan Liverpool sitter
då sitter de ju väldigt bra förhandlingsposition.
Ja, de gör ju det.
Och
det
ska 3 miljarder kan de ju säga.
Ja, och det är det som verkar framkomma. De ska ha 1,5 miljard för Coutinho. Det är ju vansinnigt mycket pengar. Och dessutom har ju kunnat tvinga honom att stanna kvar i somras fastän att det kom bud som var väldigt, väldigt höga. Men de säger att nej, vi har ingenting att tjäna på att sälja dig nu. Vi får lika mycket pengar för dig nästa år, för du har fortfarande 4 år kvar på kontraktet då.
Och man skulle nästan kunna vända det till att de skulle nästan tjäna på att hålla han ett år till om man ska spela på det här sättet. Ja. Samtidigt är det där som är det svåra. Du vet ju inte om man spelar på det här sättet om han hålls kvar ett år till. Nej. Kolla på Southampton, vi kommer in på det senare säkert, men med deras situation
med
Van Dijk. Ja. Men vi kan komma in på just Van Dijk senare. Men just det där, håller du Coutinho ett år till? Det är inte säkert att han är liksom,
och det är ett VM i sommar du spelar in. Han är ju vicekapten i brasilianska landslaget efter Neymar.
Lika bara stanna kvar. Alltså det är ju ändå liksom en omställning. Och
ja, det finns inga incitament för Liverpool helt enkelt att sälja honom. Mm. Och FSG som äger Liverpool, de är stenhårda förhandlare. De är hårdnackade affärsmän från den amerikanska idrottsvärlden. De ser dollartecken och det är det de jobbar med. Så att de bryr sig inte ett dugg om en spelare är glad eller ledsen. Och om han börjar sura så kommer de säga till Jürgen Klopp: det är det här vi betalar dig jävligt mycket pengar för, och se till att han levererar. Och det är så de kommer resonera, tror jag.
Men det var en jäkla uppvisning.
Ja, det var ju det.
Ja. Började och vi ska vända tillbaka dit.
Det började med frisparken i stolpen som...
Var värt ett bättre öde.
Ja, det får man säga. Men framförallt har han ju 2 stycken fina framspelningar som inte blir mål någon av dem. Den ena där Firmino rivs ner precis när han ska... det var det som faktiskt blir frisparken sen. Han stoppas på vägen igenom, och sen den andra när Salah, båda 2 han chippar bollen över på ett tillslag backlinjen. Den ena når ju faktiskt fram till Salah, men där gör Begovic en fin räddning.
Man måste ju ge all cred och heder till honom att han faktiskt spelar så här bra trots situationen. Nu kommer man in lite på Van Dijk igen, men alltså där, som ni säger, att man har ett exempel där någon kanske inte har hanterat det jättebra. Jag tycker inte, det märks inte på honom att han har känner för att dra ifrån Liverpool överhuvudtaget.
Nej, det är också för att han vet att han kan lika gärna göra make the most av den här säsongen.
Ja.
För han har väl fått ganska tydliga.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Besked från sin agent och från ledningen och så här, det här är det som står i ditt kontrakt. Du det här är din situation.
Ja, och sen ska man ska inte vara sån heller. Man fattar ju att börjar han spela dåligt så vill kanske till slut inte Barcelona ha honom.
Och
så
jag tror inte att han vantrivs på något sätt i Liverpool. Det är att han vill till Barcelona, inte att han är olycklig i Liverpool som en del andra spelare som har liksom vantrivts i sina klubbar och de vill bort av den anledningen och det funkar inte socialt. Han har ju bott i Liverpool nu i 6 år. Han har ju ett liv där som han kan fortsätta leva och må bra i, tror jag. Han har kompisar i klubben och sådär och allting verkar ju flyta på. Det är ju det att han drömmer om Barcelona och han vet också att han kommer få uppleva det längre fram i karriären. Så jag tror han mår rätt bra egentligen.
Ja, det gör han ju. Annars hade han inte presterat på den här nivån. Alltså så enkelt är det ju.
Ja.
Sen är det det där. Ska man hylla en spelare som gör det som förväntas av dem, det vill säga spelar för den klubben som betalar, spelar så bra de kan för den klubben som betalar deras lön, eller ska man såga de som inte gör det? Jag landar ju mer i att man ska såga de som inte gör det. Sen vet jag också att det är inte så himla lätt om du inte trivs, om du inte liksom mentalt är där, då är det svårt att prestera.
Det handlar ju om professionalitet och det handlar om mental styrka liksom. Och det är ju 2 stycken egenskaper som också är värda ganska mycket. Det finns ett jättebra exempel i Liverpool just med James Milner som kommer till klubben i hopp om att få spela centralt mittfält och få spela vänsterbacken hel säsong. Säger inte ett ljud om det. Det är liksom, och han är ju på något sätt, han är ju arketypen för det här
han
proffset.
Ja,
liksom,
det får man ju säga.
Och som har den mentala styrkan och allt det där. Han är ju ett bra exempel på just det. För han har ju verkligen inte i sin karriär alltid fått som han har velat, även om han har spelat för stora klubbar och sådär. Men
han hade ju ett väldigt tydligt exempel när han lämnade Aston Villa. Och affären var klar. Han skulle ju göra sista matchen för Villa. Och det hade väl varit lite sådär, ja, men från fans håll har det varit lite kritik mot honom när vi skulle gå till Manchester City. Men det han avslutade med då, det var ju att göra en man of the match insats på hemmaplan då. Så då blev han ju hyllad liksom i den matchen. Och det sa ju en del om honom, såklart.
Ja, och det han blir ofta det exemplet. Det är ju så.
Är det nu du ska göra en segue till en annan spelare som jättegärna vill spela central mittfältare som du ville hylla extra mycket?
Ja, Oxlade-Chamberlain var väldigt bra
där. Du får ta över som programledare, Frida.
Vad bra segue. Jag hade faktiskt inte den precis tanken, men den tar vi. Nej, men var väldigt bra. Det kan man väl göra. Ja. Den bara konstatera.
Bra, då lämnar vi det. Nej,
han fick spela på det där centrala mittfältet och gör ju sin bästa match i Liverpool-tröjan.
Ja. Men det roliga med han är ju att han gör ju den där typen av matcher här och där man tänker så här, jäklar vilken motor han har liksom. Är han bara fulltankad så kommer han kunna liksom göra de här matcherna och springa förbi folk på det här sättet vecka efter vecka. Men det är väldigt sällan det blir så.
Nej, alltså,
jag kommer ihåg att han hade en community shield för Arsenal där han var helt dominant. Man tänkte, här blir ju Oxlade-Chamberlain säsong. Ja, han gjorde väl typ inte ett mål sen den hösten med liksom.
Nej. Han har ju det problemet med consistency. Salah gör mål igen, hans 20:e den här säsongen. 16 i ligan tror jag, 4 i Champions League. Det får väl ses som godkänt.
Vilket mål han gör också. Alltså det är ju, går inte av för hackor så att säga. Nej, han fortsätter
ju,
att imponera.
Det är ju inte målchans när den bollen slås, som man säger så, utan han skapar ju det helt och hållet själv. Jag är tveksam till om Oxlade-Chamberlain får en assistpoäng för den djupledsbollen ner i kanalen som han bara slår där.
Ja, det får han nog.
Resten gör ju Salah själv helt och hållet.
Ja, han, det var som han sköt in sig. Men som jag tror vi var inne på det redan för några veckor sedan, känslan när han kommer i de där lägena nu och får köla den där vänstern, det är att den sitter. Och jag var mer förvånad att han drog några utanför den, att han faktiskt satte den där sista liksom.
Han svepte iväg ett par över ribban där innan.
Känns svårt att prata om honom som en målsumpare nu i alla fall. Det känns som att det är ett namn som har förföljt honom ganska länge. Nu är det nog dags att sudda bort det för tillfället.
Ja, verkligen. Alltså, han har ju snarare varit åt andra hållet i år. Alltså, att han har varit extremt effektiv. Det är bara att lyfta på hatten åt hans utveckling det senaste halvåret.
Mm. Och Mané på bänken har ju haft lite formdipp senaste matcherna, men kanske också behöver vila lite grann. Han har ju spelat småskadad sen landslagsuppehållet där han ju kom tillbaka skadad, och han är ju sån där som inte vill sitta på bänken. Han vill ju spela även om han har lite känningar, och han mörkar enligt uppgift lite skador ibland sådär, för att han vill spela och han vill liksom synas. Men jag tror att han behöver vila. Det känns så. Stoke West Ham, Arnautovic-derbyt, som ju verkligen blev Arnautovic-derbyt, för jävlar vad de buade på Britannia. Han är inte poppis där efter sättet han lämnade på i somras. Och han gör dessutom mål. Han gör West Ham-tecknet med de korsade hammarna där med armarna, och det kastas grejer mot honom när han går ut, och till och med Mark Hughes står och skriker åt honom från sitt dugout när Arnautovic passerar. Och det
ja, det är väl lite grejen med hela Arnautovic som person, att man ska väl älska och hata honom lite grann. Det är ju den typen av spelare, men man kan ju inte låta bli fascinerad av dem också. Särskilt nu när det känns som att han faktiskt har kommit igång sen Moyes tog över. Han har ju sett lite stolpig ut under större delen av hösten, och har ju inte gjort mål framförallt, och sen nu helt plötsligt så har det börjat släppa. Det känns som att det är Moyes-effekten där, det måste ju vara det.
Och han var sugen, alltså han sköt och sköt och sköt, och han hade ju bra lägen som han sumpade, och han liksom, han tog sig för pannan, och så till slut fick han sätta den.
Moyes psykologi där, att han redan innan han tog över liksom hade träffat spelarna, så gick han ut och sa liksom att Arnautovic bland annat då måste springa mer. Det verkar ju ha funkat. Nu har han ju faktiskt spelat Arnautovic i en roll där längre fram i banan, där han fått springa en jäkla massa, lite friare roll, men uppenbarligen också en roll som har gett ett jättelyft för honom, för han plockar ju verkligen upp honom från källaren här. Alltså, han var ju iskall i början av hösten. Han var ju en av säsongens floppvärmningar fram till nyss.
Verkligen. Ja, han var ju fullständigt bedrövlig. Alltså, sådär, så dålig som nästan bara Arnautovic kan vara. Han inte lyckas med någonting verkligen, och bara går och gnäller. Mark Hughes, han skulle väl få de här tre matcherna på sig, men nu kommer det rapporter om att han fortfarande har förtroendet från ägarna. Står och skyller på domaren efter matchen i en match där Stoke igen har varit bedrövliga försvarsmässigt. Och de förtjänar ju ingenting här. Det är väl också en anledning till varför det buas så friskt från läktarna och var så uppretad stämning. Det är ju, de mår ju inte bra just nu.
Sen måste vi ju ha i åtanke då att ena veckan så kan man se som en krislag, och sen nästa vecka vinner de, och då pratar vi helt plötsligt om att då är det något annat lag.
Ja, så är det ju. Det är där man luras liksom av tabellen. Alltså, du får kolla på poängen och se att det är liksom, det spelar ingen roll om du ligger näst sist idag jämfört med om du ligger på 12:e plats. Det är 4 poäng som skiljer. Det är liksom en seger så är du en poäng ifrån. Det är extremt tajt och därför blir det ju det där. Vi kommer att komma in på ett annat lag som är på väg att segla neråt i tabellen som du har hyllat tidigare här. Jag tänker på Watford.
Ja, Watford som... Har de fem raka torsk nu?
Ja, i alla fall fem utan seger.
Ja. Och gick på pumpen rejält mot Huddersfield i helgen. 1-4 mot Huddersfield som vi har dömt ut och sagt att nu är smekmånaden över.
Ja, det är den ju i och för sig för deras del också. Det är den ju faktiskt. Det har ju varit ganska länge.
Ja, och ett Watford som...
Och det säger ju en del om Watford.
Ja, åkte på en utvisning på... vad heter han?
Troy Deeney.
Och de hade liksom, de kom aldrig in i matchen efter det utan...
Nej, de var ju redan ur matchen då, för de låg under med 2-0 redan i utvisningen. Det säger väl någonting om Watford som klubb det här, att nästan alla tränare börjar ju väldigt lovande där. Om vi kollar på Kiki Sanchez Flores, om ni tittar på Walter Mazzarri, om ni tittar på Marco Silva, så det är ju samma trend egentligen. Man börjar bra, blir hyllad under hösten och sen går det utför och sen får man gå. Och de fick ju gå efter ett år och vi får se här vad som händer i vår, men jag har ju aldrig riktigt varit övertygad om Watford den här hösten. Jag tycker inte de har superbra lag, därför tycker jag det var imponerande av Marco Silva att han fick ordning på det så fort.
Och de har ju ett par spelare som har stuckit ut och gjort väldigt mycket
för dem. Det har de, definitivt. Men jag vågar inte säga var de hamnar i tabellen. Det kan vara både fågel och fisk fortfarande.
Mm. Det känns ju också som att långsiktigt så är det kanske att föredra om man inte har det här spelarmaterialet som storklubbarna har till exempel, att det är att föredra att spela som Burnley då till exempel, alltså att det är mer tacksamt och det känns som att det kan räcka längre eller hålla längre, rättare sagt. Ska man spela så här lite roligare fotboll som Watford ändå har ambitionen att göra, så kanske verkligheten gör sig påminn till slut att man inte kan rotera spelare och man har kanske inte den kvaliteten ändå som gör att det håller ända fram.
Mm. Vi får säga någonting om Arsenal Newcastle också. 1-0 bara får vi väl säga för Newcastle. Om vi då ska stämpla kris på lag så är väl Newcastle definitivt ett av dem.
Ja, och där kommer vi till det där med hur man uppfattar en tränare. Alltså Benitez kommer ju undan hela tiden nu med alla de här liksom bortförklaringarna om det är ditt och datt och så. Ja, han har ju knappast haft någon enkel situation liksom. Och så är det ju. Den stora boven här är ju såklart ägaren och sättet klubben drivs på. Men jag menar, det var inte så länge sedan. Det var någon månad in på säsongen när alla hyllade Benitez och sa att Newcastle är liksom... Ja. Nu har de liksom rasat ner till en situation där de kommer få slåss om kontraktet och känslan är att de har inte så bra material, så att det är där nere de hör hemma.
Nej, precis. Och smarta Benitez också att sitta och säga detta hela tiden, alltså varje vecka sitta och säga att vi kommer att vara där nere och slåss för att vi har inte tillräckligt bra spelare. Han har ju förberett sina supportrar sen i augusti på att de kommer vara där nere och slåss om kontraktet.
Ja, tidigare än så, han var ju ute och vevade i somras om att det kommer inte gå att överleva en Premier League-säsong med det materialet vi har, och så fick han inga nya spelare istället, så fick han ju ganska strax efter det beskedet att ja, men då får du sälja spelare för att köpa spelare. Och
det vill han inte.
Det vill han ju inte.
För sin egen del så är det ju oerhört smart och en smart strategi att göra på det sättet, för att då slår man ju ifrån sig hela tiden, men på något sätt tar man ändå lite ansvar.
Ja, det,
alltså, det blir ju som att man, ja, men det ser väldigt bra ut utifrån. Sen får vi se vad som händer nu med ägare.
Med ägarna och bytet och Amanda Stively och sådär. De är ju verkligen i ett avgörande skede för den där klubbens framtid just nu, för att blir det här ägarbytet av, men då går man in i en era där det ska pumpas in miljarder i det här projektet eventuellt, och då ser vi någonting annat helt framför oss. Men där är vi inte riktigt än.
Nej,
Mike Ashley, han
håller hårt i klubben fortfarande.
Ja, framförallt så vill han ju ha väldigt, väldigt bra betalt för den. Ja, vi får se vad som händer. Arsenal då? Det var en viktig trea ändå för att hänga med där uppe. Chelsea vinner, Liverpool vinner. Det är trots allt bara fyra platser som det handlar om man vill spela Champions League nästa säsong för Arsenal.
Viktigt att hålla Burnley efter sig.
Mm. Ja.
Jagar en poäng bakom.
Burnley kommer inte hålla hela vägen, men det är kul att de är med där. Klämmer sig in mellan Londonklubbarna.
Ja. Nej, ja. Men vi får väl hylla Özil för hans drömmål där.
Det var ju faktiskt, fantastiskt.
Utförande av högsta snitt.
Ja.
Mm. Det kändes lite kul också, bara sån där när man tänker på Sanchez och Özil. Om man tittar tillbaka i somras, då kände man att, eller kände som att Sanchez var så långt mycket viktigare än Arsenal. Men jag tycker Özil har visat under hösten att han är ju minst lika viktig. När han är bra så är han ju riktigt ruggigt bra. Och jag vet i sommar så snackades det om att det inte var så många klubbar som kanske var sugna på att köpa honom, men nu känns det ju helt plötsligt som att nu ska United ha honom, men nu är det som att han har fått ett uppsving. Trots att vi visste att han redan var bra, så har han ändå fått ett litet uppsving i sin approach.
Han verkar ju vara bra nu också, Özil. Han har väl skrivit på nytt kontrakt med Arsenal, vad det ryktas om i alla fall.
Har han?
Det pratas en hel del om det. Det har inte blivit bekräftat än, men
nej, det här
han ska gifta sig.
Ja, okay. Bland annat, han skriver bland på annat, nytt kontrakt.
Bland annat i Sverige. Ja, ryktet säger att han ska ha tackat ja till att till 300 000 pund i veckan.
Jaha.
Och blir då Arsenals bäst betalda spelare.
Already signed. Eller will sign a new contract. Ja, vi får se.
Vi får se, men det är i alla fall vad rapporteringen säger just nu. Och det är klart att en Özil som mår bra istället för en Özil som går och surar, det är ju två helt olika saker.
Så är det.
Vi vet ju vilken nivå han kan hålla. Det där bröllopet ska väl delvis hållas i Sverige också. Vad det viskas om.
Ja,
har
du.
Vi får väl hålla utkik här den här månaden.
Du sitter på så mycket information.
Fall han dyker upp på en lyxvilla någonstans, eller kanske någon hyr en herrgård någonstans och vinterbröllop i Sverige.
Har han en svensk flickvän? Eller vad?
Jag tror det.
Jaha. Han också. Känns han som också. Alla. Juan Mata har väl också en svensk flickvän. Figo. Okej, det var inte så många. Det var
tre. Nu är tillbaka på långt tillbaka. Nej, det är många som har det. Så är det ju.
Ja, jag vet inte, men jag utgår ifrån det eftersom de skulle vilja ha. Jag läste att det var någon som länkade in mig på en Instagram post från hans flicka. Ja, okay. Det är mycket nu alltså. Ja. Herregud, jag har det inte framför mig, så jag ska inte. Jag stannar där. Chelsea Southampton 1-0. Ingen Morata.
Nej.
Men seger ändå.
Alonso.
Och Alonso vet, Alonso vet vi ju, han gör ju sina baljer. Har ju räddat en hel del poäng för det där, för den klubben.
Mm.
Och en Conte som vi inte riktigt vet vart vi har nu, men
nej, men jag skruvar ju där också. Alltså jag tycker jag är imponerad av Conte. Det har ju varit jäkligt storm i sommar, liksom kom in i säsongen. Jag trodde det skulle storma betydligt mer än vad det gjorde i början. Alltså att det skulle påverka resultatet mycket mer än vad det gjorde. De är ju med där uppe liksom. Mm. De är där och slåss om det, och det enda som egentligen gör att de inte utmanar om titeln, det är för att City har seglat iväg.
Mm.
Och det gäller ju egentligen både United och Chelsea. Alltså deras poäng liksom, facit är ju starkt.
Mm.
Men det finns en spelare här som har gjort det ohyggligt bra. Men med tanke på hur stökig sommaren var, med tanke på liksom Contes meningsskiljaktigheter med klubbledningen och sådär, så är jag förvånad över att de har gått så här starkt och liksom lyckats hålla det ändå stången och bara rada upp segrar på det sätt som de har gjort nu. Och han har ju skruvat lite grann, för nu är de ju nästan tillbaka på 3-4-3 igen. Och jag tycker att deras anfallsspel blir bättre med 3-4-3 än vad det blir med 3-5-2, men deras defensiv blir ju bättre med 3-5-2.
Alltså det är ju, man märker ju av den skillnaden när Matic var där och när Bakayoko spelar. Bakayoko är inte lika bra helt enkelt.
Nej, han har inte varit det. Sen gjorde han väl någon bra match här nu. Det är inte så länge sedan.
Jag gjorde mål och
precis.
Nej, men jag
det blir inte samma trygghet på mittfältet där. Nej. När han spelar som det var understunder förra säsongen när Matic och Kanté helt enkelt bara inte släppte någon över bron, och så fort de grävde loss de där bollarna så hade de också kvalitet att sätta igång spelet med liksom. Det, jag tycker Bakayoko kan sakna lite utav båda de två sakerna faktiskt.
Ja, absolut, men sen tycker jag det ska bli oerhört intressant nu under januarifönstret och se vad som händer, just eftersom att det har snackats om att Conte, ja, om man ska bli kvar eller om man ska lämna eller vad som nu händer. Intressant att se om han får några nya spelare till exempel, om det då kan göra att det blir lite bättre harmoni i Chelsea. Det ska bli väldigt spännande.
Har ju pratat om att han vill ha in en anfallare. Batshuayi har ju inte fått mycket kärlek.
Alltså dels det, och dels behöver han väl en backup till Alonso också. Det har han väl eftersökt ganska så länge. Vi får väl se vad som händer.
Ja, det får vi göra. Sillypodden hade premiär igår, tillbaks imorgon igen. Det blir mycket Sillypodd här veckorna framöver. Så alla sådana frågor hänvisar vi dit.
Sen är det intressant tycker jag med Hazard, som är i helt otrolig form just nu. Han var ju fruktansvärt bra borta mot Huddersfield, men han gör inte så mycket poäng, det kommer inte så mycket ut i andra ändan, men alltså spelmässigt så är han ju fullständigt briljant. Han hade väl mot Huddersfield där borta, han har satt 10 klacksparkar och varav 9 gick hem. Mm. Och det ser så naturligt ut när han gör det hela tiden, det är som att han lekte fotboll där. Och men som sagt, poängfacit jämfört med De Bruyne, jämfört med Salah och så vidare, är inte lika bra.
Nej, och det blir ganska tydligt också när Conte hellre sätter upp Hazard högst upp istället för att spela Batshuayi. Det säger ju otroligt mycket att han litar ju uppenbarligen inte på sin backup i Batshuayi. Så att givetvis behövs det ju någon som kan ersätta Morata när han känns lite sliten eller sådär.
En match till som jag tänkte vi skulle prata om innan vi går på lite frågor. Det är West Bromwich mot Manchester United. Pardew som inte har fått någon riktig Pardew-effekt på Baggies som West Bromwich som förlorar igen, men det kändes som att de i alla fall var med i den här matchen och att Manchester United släpper ju in dem till slut.
Ja, det gör de ju. Sen vet jag inte om man är lite hård ändå mot Manchester United jämt och ständigt. Men det är ju trots allt för att man jämför dem per automatik med Manchester City. Och man vill liksom att de ska vara med där uppe och utmana. Eller man har de förväntningarna. Men jag håller väl med om det som Conte sa efter sin presskonferens. Just det här med att att vi hade inte tittat så mycket på vi hade inte pekat ut så mycket negativt i de här andra storklubbarna om det inte hade varit för City.
Nej, så är det ju. Så är det ju.
Och på något sätt blir ju det hela tiden signifikativt. Och de är ju med, här har de ju kontroll under matchen i 75 minuter. Och sen är det ju sista kvarten där de, ja, jag vet inte riktigt vad som händer. De tappar koncentrationen, de trycks tillbaka lite, West Brom ligger på. Men i övrigt så tar de ju ändå 3 poäng i slutändan. Ja, och resultat är ju allt i den här
världen. Jag var väldigt förtjust i Lukakos mål. Oerhörd kraft i den nicken, alltså spänsten och sättet han tar sig in framför. Och nu är det ju Kieran Gibbs som ska försöka försvara dem där och snacka om överkörning.
Ja, alltså.
Han vinner den nickduellen 1000 gånger av 1000. Det är ju känslan man får.
Ja,
när man
han
ser
är
det
ju inte, det ska ju sägas, jag tycker inte han är så bra i luften, Lukaku, som man borde kunna vara med den fysiken han har. Om man tittar på nickdueller ute på plan så vinner han ju egentligen för få sådana. Mm. Men den där nicken var ju ren klass och bra inlägg från Rashford såklart också.
Det är roligt är när han inte firar, och det gör han ju för att han har surat lite grann, för han har fått så mycket kritik och han liksom så här. Men alla tror att det handlar om att göra att han har spelat i West Brom. Han var utlånad en säsong för typ 5-6 år sedan.
Fast det där ska man inte utesluta i och för sig. Vi har sett exempel på de mest omotiverade icke-firandena som...
Nej, jag blev istället glad över Arnautovic när han springer och firar mot sitt Stoke.
Men just det med Lukaku har det inte att göra med allt det här som Mourinho har suttit och sagt nu. Han sa ju för 2 veckor sedan då, när, efter det här bråket och så, att man firar minsann inte mål som sker innan minut 90, sa ju Mourinho. Det känns ju som att Lukaku är ju lite Mourinhos Mourinhos kille. Jag inbillar
men han menar väl som tränare då? Han menar ju som tränare att du inte firar.
Men han menar liksom att det finns ingen anledning att fira ett mål innan minut 90 för att det kan hända vad som helst. Mm. Det ligger ändå lite i det.
Vi firar bara segrar och vi kan fira
jag
målen.
Jag inbillar
efter.
Mig att det är något sånt. Alltså de har ju en grej de två. Alltså.
Han är väl sur också för att han inte fått någon skosponsor än. Också. Det har ju också gnällt.
Ja, just det.
Gnällt som.
Ja. Just det.
Gnälliga de här fotbollsstjärnorna. Men så att han firade i alla fall genom att lacka om sin Rolls Royce till Manchester United-färger.
Jaha, var en sån sak.
Gjorde han dagen efter.
Alltså de, ja, de har fotbollsproffs.
De har för mycket pengar, det kan vi ju slå fast i alla fall. Jag vet inte vad han tjänar i veckan, men han kan väl köpa en Rolls Royce på sin veckolön.
Ja, det kan han nog göra. Det tror jag nog.
Men intressant detalj också som flera delade med sig av kring den matchen, att Manchester United alltså ställde upp med 7 spelare i startelvan som fanns med under Sir Alex Fergusons tid. Och det efter att ha spenderat 660 miljoner pund på spelare sedan dess.
Otroligt.
Så är det fortfarande 7 spelare som startar en Premier League-match som var med då.
Det är ganska många som inte hade behövt köpa. Om man tar Memphis Depay och om man tar sådana Angel Di Maria och så vidare.
Mkhitaryan. Och så vidare va. En hel backlinje till exempel med spelare som fanns med då. Och fler spelare, 7 stycken helt enkelt.
Det är extremt faktiskt. Det är faktiskt det. Extremt.
Mm. Och då står de här och är den, vi gjorde Silverpodden igår och det är Manchester United vi pratar om i stort sett varenda mening, för att är det spelare som ska till och från och det är liksom det är de som ska handla mest liksom.
Sen till Mourinhos försvar just, så har ju inte han värvat in jättemånga spelare, får man ju ge honom. Det är ju inte han.
Men de man har köpt har ju varit ganska dyra.
Ja, absolut. Det är ju en sak. Men alltså man kan ju välja att antingen köpa många spelare för lite mindre summor. Alternativt köpa väldigt dyra spelare och färre spelare. Det är ju lite det han har gjort, får man ju säga. Och är då en borta i Pogba, alltså då blir det inte så många. Och Mkhitaryan har inte fungerat, då blir det inte så många kvar för honom. Alltså om man nu ska, nu låter det som jag försvarar Mourinho.
Ja, det gör vi. Mourinho-försvarare.
Han är ju å andra sidan den tränare som har köpt flest och dyrast av alla i
fotbollshistorien.
Så är det. Så att det kommer köpas mer.
Men det säger ju väldigt mycket att Lingard har liksom gått in och blivit någon slags.
Han är deras nummer 10 nu.
10 i liksom Manchester United. Det säger väldigt
mycket. Han gör det bra får man säga, men han är ju inte en spelare i klass som ska var alltså, en sån central spelare i ett lag som Manchester United, jag tycker inte det.
Nej, det är det som är, det är där man landar någonstans. Det beror på vad ambitionsnivån är för en klubb. Ska du ut och börja liksom slåss med Bayern München och de här ute i Europa? Ska Jesse Lingard då vara din tia när de har spelare som är
Det är bara titta på de andra toppklubbarna i England liksom.
Ja, så är det ju.
Vilka de andra spelarna på den?
Coutinho liksom.
De Bruyne, Hazard.
Ja, det är lite skillnad. Men det säger väldigt, väldigt mycket om José Mourinho såklart.
Ja, det gör det. Men de är med där. Och de är två. Och de är två med marginal, Manchester United. Även om vi liksom
Det var ju någon som hade räknat ut alltså deras poäng. Facit, det är alltså bättre än 16 av de 27 ligavinnarna i Premier League.
Det säger ju något om City också.
Ja, det säger ju extremt mycket om City såklart. Men det säger något om United nu också att, alltså, tidigare så har det inte krävt så här mycket poäng som United har ens idag för att vinna ligan.
Nej, det är intressant verkligen. För att allting hamnar ju i skugga utav Manchester City. Och vi tycker att alla de andra lagen underpresterar liksom. Men det är liksom inte harmoni. Och det är för dåliga spelare i United. Och ett Liverpool som inte kan försvara. Och ett Tottenham som viker ner sig. Och så vidare va. Men det här är ju en ganska genomsnittlig säsong. Förutom att Manchester City är outstanding. Så är det. Vi har en massa frågor.
Sure.
Vi har fått från Sebastian Persson till exempel. Varför envisas gubbjäveln Wenger med att byta ut Lacazette i 70:e minuten hela tiden? Han har ju inte lirat Europa League eller någon cup. Borde man inte låta han spela 90 efter 90 för att ingjuta ett bättre självförtroende? Det var flera stycken. Det har kommit ganska mycket frågor just om Wenger och hans byten och hans taktik just nu.
Det känns som att rotation är höstens ord på något sätt. Det är mycket snack om rotation. Mm. Om man ska rotera eller inte. Och är det bra eller är det dåligt? Och i slutändan så antar jag ju att i Lacazettes fall att det också är en rotationsgrej. Att han vill inte att han ska bli skadad. Alternativt också att han vet att han har en Giroud på bänken som han vill slänga in. Som han vill ge speltid också. Sen om det är bra eller dåligt, jag kan väl tycka att man kanske ska starta med Lacazette, men det är ju också perfekt att slänga in Giroud. Alltså han har ju bevisligen varit en oerhört duktig inhoppare, så får vi se hur länge Giroud vill vara en inhoppare också. Det är ju det som är problemet. Jag tycker det känns som att det är en sån där grej att han vill plisa Giroud lite och ge honom speltid han också, för han vet hur viktig han är.
Ja.
Jag kan ha fel.
Nej, men det låter absolut rimligt. Giroud som ju själv har pratat om att eventuellt vilja bli utlånad då för att få mer speltid till inför VM för att kunna ta sig med
ett, ja, för det är ju samma
ganska
där
konkurrensutsatt fransk landslag.
Ja, och det är ju samma, där har väl egentligen Giroud varit första valet och Lacazette har varit bänkad. Så det är ju lite tvärtom. Det är ju lite roligt i och för sig att det är på det sättet. Eller intressant.
Fått en fråga här från Martin som kallar sig Dr. Podcast på Twitter. Hur många topplag kör med felfotad vänsterback? Eller han skriver att många topplag kör med felfotad vänsterback. City och United till exempel. Fördelar och nackdelar med det som spelförande lag. Vi har sett
felfotad?
Ja, alltså man spelar med en högerfotad vänsterback.
Ja, han menar inte just den här matchen då. För nu gör de ju inte det.
Nej, nu gör de inte det.
Delph och Luke Shaw.
Är inte Delph högerfotad?
Nej, han är vänsterfotad.
Ja, okay. Men vi har sett det i flera exempel. Vi har sett Pochettino spela med en högerfotad vänsterback när han satt över Aurier på vänsterbacken. Vi såg Liverpool göra det hela förra säsongen i James Milner och så vidare. Ja. Finns det fördelar med att spela en högerfotad vänsterback?
Jag tycker så här, på lägre nivå så finns det fördelar, för då är vi många lag väldigt låsta i hur de försvarar, att de alltid liksom vill stänga kanten när de pressar, och då får du en starka fot inåt. Du får bollen från mittbacken i uppspelen och så kan du ändå använda din starka fot, för att de blir så låsta i att vi kan bara pressa på det här sättet. Men på högsta nivå så ser jag inte så många fördelar förutom en, och den är defensiv. Och det är ju att eftersom du ofta möter en ytter som går med sin starkaste fot inåt, så får du försvara mot den med din starka fot. Och oftast är det ju bättre att försvara. Är du högerfotad så är du bättre än mot den att försvara åt höger än vad du är åt vänster. Du är bättre på att bryta med din högerfot än vad du är med din vänstra. Så det är ju fördelen rent defensivt. Sen handlar det mycket om spelsättet. Men jag tycker rent generellt att det är ganska få fördelar offensivt mot att spela med en högerfotad vänsterback.
Mm. Marcus Ahlström vill att vi ska ta en nyanserad diskussion om Liverpools försvar. Två insläppta på sista fem matcherna, båda på straff. När går det åt skogen eller börjar det ordna sig?
Ja, vad säger du om den, Sik? Du kan väl ta den själv. Ja. Vad säger du själv? I alla fall första.
Du ska ju nämna att
det är snarare frågan om när det går åt skogen eller.
Men nu har ju Lovren börjat göra mål också.
Ja, Lovren gjorde ett mål. Jag gillade det målet. Mm. Det var inställning i den språngskallen. Sen gillar man också det jag gillar mest med det målet är faktiskt Firmino, att han är där och han river och sliter, han slutar aldrig, och det uppskattar man ju. Nej, men jag tror att alltså, det är inte så att det inte har liksom schabblats. Vi såg liksom Lovren stöt bryta bort sig vid ett chans där Defoe blir helt fri och skjuter bollen i stolpen. Det var en sån här sliding doors moment igen i en Liverpool-match. Hade det varit 2-1 där, då vet vi hur mentalt svaga några av de här spelarna är. Då hade vi säkert fått en annan match.
Jag tycker det oroväckande är att de alltid har ett misstag i sig.
Ja.
Och den liksom, tryggheten finns ju inte där. Nej. Sen är det klart att de kan gå en match eller två i rad utan att släppa in något mål. Men det handlar ju mer om att deras pressspel är bra och ja. Att det liksom...
Nej, men det är väldigt beroende av att försvarsspelet över hela planen fungerar. Alltså om mittfältet har en bra dag, om händer som Wijnaldum, Chan eller Oxlade eller Milner eller vem det nu som spelar där, att de löser sin uppgift i pressspelet, då släpper ju Liverpool till väldigt lite chanser. Jag tror att det är de som släpper till minst antal chanser av alla lag i ligan faktiskt. Problemet är att när chanserna väl kommer för motståndarna, ja, då är ju ofta en felspark, ett misstag, de två straffarna är ju liksom visst en straff som var helt obegriplig. Men att man har kommit på efterkälken, att man står fel, att man stötbryter bort sig, alltså den typen av saker. Så att försvarsspelet, man ser hur Klopp vill göra, men fortfarande så behövs det lite bättre backar. Det kommer alltid...
Sen får man ju inte glömma att det finns ju andra topplag också, eller storklubbar som inte heller har kommit upp i nivå, alltså försvarsmässigt, typ Arsenal. Alltså där det känns som att nu de här senaste matcherna, det känns som att det sker individuella misstag mest, alltså i varje match i princip. Så där är ju fler lag, menar jag, som brister rent defensivt, som kanske hade behövt ha in en ny mittback med lite kvalitet.
Ja, klockan springer iväg här, men vi har tid för en fråga till. Passet 4 eller passet 95, han kallar sig två olika saker här på Twitter. Han undrar, nu när det snart är jul så måste man ju fråga, vilken av Premier League-tränarna skulle varit bäst jultomte?
Har inte Klopp bäst sånt där ho ho, alltså han har, alltså,
jag tror Big Sam gör det bra som tomte. Alltså, tänk när han slår sig ner i fåtöljen och skrockar lite,
ja, med en pint vitt vin och ett barn lite på knät. Han skulle ju vara den här tomten som skrämmer livet till minst ett barn.
Ja, men är inte han lite den här riktiga tomtefar, alltså schablonbilden av den här tomtefar i liksom Kalle Ankans vänner, liksom den här stora, liksom,
lite högljudda, lite sådär buffliga nästan, ja. Karaktären, ja, det är han ju.
Ser han inte lite, han är lite för,
jag är också obehaglig, lite för rädd för Big Sam för att jag skulle vilja ha honom som tomte.
Han har ju mask på sig ändå när han
Det hjälper inte alltså, okay. Alltså det, Roy Hodgson skulle också, han skulle vara en mysig tomte.
Ja, han är ju mys-tomten
liksom. Ja. Sen är ju Mourinho en tomte på andra sätt. Nej, förlåt, den var dålig. Skulle man inte kunna se Benitez som en tomte?
Jo, han är faktiskt tomte. Han är tomte,
han är lite mysig, har lite mag. Jag tror att han skulle kunna komma in med lite med sin spanska brytning och vara en ganska...
Eddie Howe som tomte Nisse skulle man kunna se, eller hur? Alltså, när man tänker efter och går igenom dem, nästan alla skulle ju passa rätt bra som tomte.
Nu vet jag den läskigaste tomten. Den läskigaste tomten är ju Sean Dyche.
Ja, faktiskt, med den rösten.
Utan tvekan.
Skrämma alla ungar.
Hey kids!
Ja.
Ja, det är en skicka era tomteförslag. Och tittar man historiskt så är väl Sir Alex Ferguson tomtefar nummer ett. Är han inte det?
Jo, det är han nog. Det är han nog.
Det måste han ju vara. Möjligtvis Redknapp.
Möjligen.
Men han är lite Nisse också.
Det finns många bra tomtekandidater här. Jag tror att vi har något på spåren alltså. Tänk om de skulle ställa upp och vara tomtar runt om i England liksom, till barnfamiljer. Vad populärt det skulle vara.
Nej, det måste ju ha hänt. Jag har en bild, om inte Wenger har liksom ställt sin tomteutstyrsel någonstans som man har sett för en massa år sedan, någon sån här charity event liksom på något barnsjukhus eller något sånt där,
att han var utklädd
till tomte.
Ja, okay.
De håller på med rätt mycket sånt, känns det
som. Mycket sånt.
Mycket sådär jultröjor och...
Ja, det finns ju den klassiska Manchester Citys julkalender från ett antal år sedan. Det finns ett helt fantastiskt klipp när Tevez och Balotelli ska försöka slå in julklappar och de sitter och härjar med pappret och de löser inte. De är inte förmögna att slå in en julklapp. Och så sitter de och hånar varann för, fan vad korkad du är, hur kan du inte lösa det där? Men ingen av dem löser det. Det ligger på YouTube. Det är ett jätteroligt klipp.
Man löser inte allt som fotbollsspelare.
Balotelli och Tevez med en massa julklappspapper, tejp och saxar. Det Det är bra tv faktiskt. Hörrni, god jul på er. För att nästa vecka blir det ingen podd. Då är det mellandagar. Då är vi lediga och gör annat. Vi är tillbaka om 2 veckor igen. Tack för att ni har lyssnat. Och så god jul på återhörande.